Inslag 4. En historisk syntolkad tur i Gamla stan.
Ja, då ska vi se. Jag knackar här. Ja. Det här är en staty. Jag står vid Järntorget i Gamla stan och härifrån kan man komma till diverse intressanta skrymslen. Vi ska snart bege oss iväg till ett sånt. Men först så tittar vi lite här. Vi står här vid den här statyn. Statyn föreställer Evert Taube. Han är ungefär 160 cm hög. Och på sig har han en kavaj och ovanpå det en ytterrock. Jag känner ner här på den. Ja då, ner. Till en bit nedanför knäna här. Och han bär vida byxor och skor. Och på huvudet här uppe en basker. Och ovanför näsan glasögon. Och han lyfter ena handen. Ungefär som om han skulle skjuta upp glasögonen i pannan. Det är som om han ville se bättre på håll. I den andra handen här har han ett notblad. Och om man tittar riktigt noga här eller känner med fingret så här, så ser man att det är noter till visan Nocturne. Gamla stan är en ö. Och tidigare hette den staden mellan broarna, just för att det var en stad som låg mellan broar. Och om man tänker sig att man ser Gamla stan uppifrån så kan man likna den vid en citron i genomskärning. Det finns två ändar och Järntorget där jag nu står är beläget i den ena av de två av citronens spetsar, den södra delen. Och härifrån strålar två gator ut, åt väster till vänster här, väster Långgatan, och till höger, öster Långgatan. De här gatorna löpte tidigare längs kanterna av Gamla stan. De låg tidigare på insidan av den mur som fanns här på 12-, 13- och 1400-talet. Idag finns det så gott som ingenting kvar av muren i dager. Statyn här är gjord av 1900-talskonstnären Carl Göte Bejemark. Den folkkära trubaduren spanar. Efter vad? Jo, en taxi. Det är nämligen så att 50 meter in på Österlånggatan ligger restaurang Gyldene Freden. Det är en anrik restaurang där bland annat Bellman brukade sitta och också Evert Taube. Efter sina besök gick trubaduren ut, beställde en taxi, väntade och ställde sig att spana. Vi går bort till restaurang Gyldene Freden och tittar lite.
Nå, skruva fiolen, hej spelman, skynda dig. Kära syster, hej, svara inte nej, svara ja, så blir vi glada. Sätt dig du på stolen och stryk din silversträng.
Knacka på här lite. Knack, knack.
Ta i dörren.
Nej, ingen är där. Därför att det är stängt nu. Den här restaurangen, Gyldene Freden, är gammal. Den öppnades på 1720-talet. I början av 1900-talet donerade dalakonstnären Anders Zorn restaurangen till Svenska Akademin, som fortfarande äger den.
Fernas skara, är du omistlig man? Du på vill och kan, mer än någon ann, de unga hjärtan binda.
Att dinera på 1700-talet, när Gyldene Freden inrättades, var till delar en konst. Det finns nedtecknade etikettsregler för bordsskick på den här tiden. Den artige gästen ska inte äta med fingrarna, tala med munnen full av mat, stoppa kniven i munnen, smacka och surpla, suga på till exempel kycklingben eller slicka tallriken med brödet, snyta sig i bordsduken, luta sig tillbaka på stolen utan sitta rak i ryggen och inte äta som en varg.
Och ha sin flicka i vad Sankt Fridman lär.
Järntorget. Ja, det heter så, därför att det under 1600- och 1700-talet var plats för utskeppning av järn. Mitt på torget finns en brunn, en gammal järnbrunn, ungefär 2,5 meter hög. Den har aldrig varit en fungerande brunn utan ett konstverk som ställdes hit på 1800-talet. Vi tittar oss runt omkring. Torget är kantat av hus. De är 4 våningar höga och delvis utsmyckade med utsirningar runt till exempel fönsterkarmar och dörrar. Husen är från 1600, 1700 och 1800-talet. Färgen på husen är på så gott som alla hus gul. Bara ett hus har en mörk röd färg. Det gula är inte av en slump. Under medeltiden på 1200, 1300, 1400 och också 1500-talet var de flesta hus här oputsade eller färgade av sitt tegel. Under senmedeltiden, 1570 och en bit in på 1600-talet, började invånarna måla fasaderna röda direkt på teglet. Under 1600-talets senare del blev det modernt med gråa fasader och så under 1700-talet blev det gult. Det var upplysningens och ljusets tid. 1763 skrevs det till och med in i stadens byggnadsordning att alla byggnader i staden skulle vara gula. Idén med den gula färgen var att efterlikna sandsten och också att få en ljusare stad med en behaglig och lätt karaktär i tidens anda. Mitt emot, på andra sidan Järntorget, där Västerlånggatan tar sin början, ligger en av samtidens utskänkningsställe, Burger King. Då ska vi se, jag går in på Burger King här och kika lite. Här var det inte så mycket folk, men jo, några stycken faktiskt. Det här är ett slags självbeställarställe, ser man. Det finns automater här där man beställer. Det är en massa bilder på det som man kan beställa. Hamburgare, dryck, pommes frites och allt möjligt. Och sen är det 2 kassor där man går och betalar. Här kan man få, här köper man Coca-Cola. Det gör man genom att trycka muggen mot behållare. Snabbmat. Ja, den första snabbmaten i Stockholm, den serverades vid världsutställningen i stan 1897. Då såldes Stockholms första varmkorv. En korv med vante, tack. Kunde det heta? Det var nämligen så att korven serverades tillsammans med en handske, en vit bomullshandske. Man fick en korv och en handske och så kunde man ta i korven utan att bränna sig. Efteråt lämnade man helt enkelt tillbaka handskarna till försäljaren. Men många handskar försvann. Det var dyrt att köpa och de som man fick här tillsammans med korven var fina. Så korvförsäljarna beslöt att sluta med handskarna och man började baka bröd. Och så var korv med bröd lanserat i Stockholm. Det är fullt liv här i Gamla stan nu. Här har vi en man som står och spolar gatan här. Vi hör vattenspolar. Och här, nästan mitt emot Burger King, mellan en restaurang som heter Mårten Trotsig och ett glassställe som heter Ice Cream Café Järntorget, Waffle Bar. Här finns det en öppning. Jag går fram till den nu. Det är en port i trä. Ja, man känner här. Och den här porten leder in till Mårten Trotsigs gränd. Nu går jag in i gränden här. Oh, det är faktiskt nästan lite kallt och ganska mörkt också. Mårten Trotsigs gränd har fått sitt namn efter en av de många tyskar som bodde i Stockholm under 1500-, 1600- och 1700-talet. Tyskarna kom hit och handlade bland annat med järn. Tyskarna var inte de enda invånarna av utländsk nationalitet och språkgrupp som kom hit. I Stockholm förr bodde också danskar, nederländare och många finländare. Men Mårten Trotsig, han var en rik handelsman, han handlade med järn. Tragiskt nog blev han mördad under en handelsresa i Bergslagen och hans hustru tog då över. Men han köpte fastigheterna på på båda sidor här om det som idag är Mårten Trotsigs gränd. Och jag står här nu med näsan uppåt, framför mig trappsteg och på båda sidor husfasader. Jag rör mig sakta framåt. Fasaderna är gulmålade. Och det kommer folk här hela tiden. Det här är ju väldigt intressant och exotiskt för turister att se. Nu lär de sig svenska här bak. Den franska gruppen tar sig förbi mig i den smala passagen.
Tusen tack.
Varsågod. Och vi rör oss sakta upp här nu för Mårten Trotsigs gränd. Det blir smalare och smalare kan jag säga. Nu kommer trappstegen här. Nu är det så att jag definitivt kan känna båda väggar när jag sträcker ut mina händer. Det smalnar, smalnar, smalnar. Och frågan är om jag inte just nu står vid det allra smalaste stället. Jag tror det. Nu är det så att jag har med mig en tumstock här, så nu ska jag ta fram den ur väskan. Så, nu fäller jag upp den. Nu går jag med den här. Och här är jag ganska säker på att här är det allra smalaste stället. Sätter vi kanten här. Och jag har fällt ut tumstocken till 100. Och då så ser jag att om jag drar bort, att jag får liksom vinkla tumstocken lite grann. Och då blir det område som är kvar 90 cm. Så 90 cm är Mårten Trotsigs gränd på sitt allra smalaste ställe. När man står här i den smala gränden kan man tänka på livet förr. Under medeltiden var Stockholm en trång och rörig stad. Människor vakade över varandra, på gott och på ont kanske. Det var tvister. Man riskerade att få grannens sopor i huvudet. Den som var otrogen kunde räkna med att grannen genast fick reda på det. Och en stackars tjänstekvinnas slarv med elden kunde leda till att ett helt kvarter brann ner. Brandfaran var konstant stor. Och Stockholm var en fysisk stad. Människor inte bara skuffades och buffades utan tog i varandra och till och med tillgrep handgemäng. Brott begicks. Domarna och rätten som dömde brottmål hade fullt upp. Det berodde dock inte bara på att många brott begicks. Människor var också pigga på att anmäla. Vid en tidpunkt utfärdade myndigheterna en order. Var och en får som mest anmäla 3 brott om dagen. Rättsväsendet hinner inte med.
Jag går nu trappstegen upp här. Och precis här i ena ändan, eller man kan säga andra ändan uppe vid Prästgatan, finns det en grind. Den är uppställd nu så den går inte att låsa, men det är en järngrind. Jag känner här en galler. Jag går igenom den och kommer upp på Prästgatan. Nämligen Prästgatan 78. På den gula fasaden här på det här huset så finns det en stor, man kan säga, plakett som föreställer en konstnär som sitter med sin pensel och sitt stativ. Han har en lång rock, en liten mustasch och litet skägg. Det är Carl Larsson. Därför att inne i det här huset på Prästgatan föddes konstnären Carl Larsson. Det var den 28 maj 1853. Han bodde sina första år här för att sen fortsätta sin livsbana på annat håll. Det är verkligen väldigt mycket historia som ryms på varenda liten kvadratmeter här i Gamla stan. Om man fortsätter Prästgatan fram och viker av lite så kommer man till Stortorget och sen till Storkyrkan och så småningom till slottet. Och går man 100 meter bakåt, nerför backen, då ser man Evert Taube som står där och spanar efter sin taxi.
Det här var ett reportage av reportern och Stockholmsguiden Sofie Heine och sändes första gången 2023.